Det börjar med att läsa en dikt. Röd önskan. En röd önskan bor i mitt hjärta. Jag bar den på mina händer och ingen såg den. Jag ropade ut den på torgen och ingen hörde den. Jag gav den var kväll åt solen att den skulle brännas till aska. Jag kastade den ut för bergen, glödande som en bärnsten. Jag såg den falla i rymden, smula sönder mot jorden, men alltid så kom den tillbaka. Kom för att bo i mitt hjärta. Allting kan hända mig nu. Glädje bränna min själ. Sorger svepa över mitt liv. Vänner komma och gå. Mitt hjärta har en röd önskan. Jag kan inte gömma den. Kan inte ge bort den. Kan inte kämpa emot den mer. Ebba Lindqvist. Jag tänkte prata om acceptans. Inspirerad av en av mina dharma-lärare, Eugene Cash. Så här första dagen när man har suttit en hel dag, gått och suttit. Speciellt om det kanske är första gången eller en av de första gångerna. Eller ibland så är det ändå, även om det inte är första gången, en prestation. En tålamodskrävande, minst sagt, syssla som många kanske skulle säga. Är inte klok? Sitta där på det där sättet. Varför då? Vad är det för mening med det? Så acceptans har en synonym med öppenhet. Öppenhet och kanske intimitet. Och öppenhet kan vara likt en universell direkt upplevelse. Alltså, öppenhet kan vara att du förnimmer ljud, syn, känsla, tanke, allt det som vi kallar för sinnesdörrar, sense doors, inom dharma. Ibland kan vi uppleva det på ett sätt som är mer universellt snarare än min upplevelse. Och vi öppnar oss för våra reaktioner mot de här sinnesförnimmelserna som alltid är antingen behagliga, obehagliga eller neutrala. De så kallade kilesas som grundläggande buddhistisk tankevärld kretsar kring. Det finns ju många sådana här par och fyra och åtta och sju och allt vad det är. Men de här kilesas, Buddha menade att alla våra förnimmelser, allting som vi upplever och känner, är antingen en av de här tre. Antingen är det obehagligt, eller så är det behagligt, eller så är det mitt emellan, neutralt. Och är det behagligt så vill vi ha det kvar. Åh, en underbar sittning. En jätteskön, god lunch, jag vill ha mer. En god stund i sängen, jag vill ha mer. En sinnesnjutning på kudden, jag vill hålla kvar den. Och naturligtvis motsatsen då till det som är obehagligt. Hur ska jag göra för att bli av med det här? Hur ska jag kunna göra för att bli av med det här? Och så ser vårt liv ut. Och det var det som Buddha liksom insåg och lade märke till. Så han gjorde den här kategoriseringen. De som är neutrala, de kanske vi inte ens märker. Men det här kan vi studera. Vi kan, när vi lär oss att se det här, och den här reaktiviteten som finns i oss, hålla fast eller pusha ifrån, så kan vi börja öppna oss för att se mer objektivt, förnimma de här med mer medvetenhet. Aha, en obehaglig förnimmelse. Aha, en behaglig förnimmelse. Acceptans betyder inte att du gör dig av med eller att du inte ska ha det ena eller det andra. Acceptans innebär att du även accepterar din egen reaktion, din egen reaktivitet emot din upplevelse. Så alla individer, vi har ju alla vår egen unika upplevelse av det här. Vi alla har vårt eget sätt att förnimma detta. Och vad som öppnar oss och våra sinnen, det är inte bara en ansträngning. Det är också en kärlek till livet och en längtan. Som den som Ebba beskrev i dikten. Längtan efter kärlek, längtan efter utforskning, nyfikenheten att ta reda på vad är meningen. Finns det någon mening med mitt liv? Finns det någon mening med det här? Varför är jag här? Varför existerar jag? What's the point? Liksom. Och ibland är det ju en fantastisk sån här universell direkt upplevelse av öppenhet som får oss att se klart. Men ibland är det en kris. Ibland är det en sjukdom eller en separation eller någon smärtsam upplevelse som får oss att vakna. Man skulle aldrig be om att få den här upplevelsen. Man skulle aldrig be att någon annan fick den eller önska den till någon annan. Men ibland är det just en sån upplevelse i vårt liv som får oss att vakna till. Tvingar oss. Jag tänker på den här japanska skålen som går sönder. Och en japansk keramikskål, när den går sönder, så lagar de den med guld. Det finns en speciell teknik hur de lagar den så att sprickan blir fylld av guld. Och då menar de att skålen är mycket vackrare när den är lagad än den var innan. Eller det här att there is a crack in everything, that's where the light gets in. Har ni hört? Som Leonard Cohen sjunger, som är faktiskt baserat på ett citat av en Ernest Hemingway eller någon sån här person från början. På ett annat sätt. Men just att sprickan i vårt hjärta, det som gör som mest ont, är ibland precis där som ljuset kommer in. Tvingar oss till någonting annat. Tvingar oss att se med andra ögon eller gå igenom någonting. Tänker på ett citat som jag såg här. Vad ska vi se vad det var någonstans? Viktor Frankl, han skrev en fantastisk bok i koncentrationslägret. Hela manuskriptet försvann och sen skrev han om den. Hela den boken handlar om, och hela hans utforskande handlar om, vad ger en människa mening? Vad ger en människa hopp och förmåga att överleva de absolut värsta av situationer? liksom absolut värsta. Han sa så här: "Even in the worst situations, the heart can be free. We who lived in the concentration camps can remember those who walked through the huts, comforting others, giving away their last piece of bread. They may have been a few in numbers, but they offer sufficient proof that everything can be taken from us but the last of human freedoms, the freedom to choose our spirit in any circumstances." Så hela hans teori bygger på att du kan välja. Du kan inte välja att hamna i en hopplös situation eller en smärtsam situation, men du kan välja hur du ska reagera på den. Där har vi ett val, hur vi reagerar. Så i den värsta situationen kunde de här individerna välja att gå runt och ge bort sitt bröd till exempel till de mest behövande. Och då kommer man in på det här med rätt attityd i meditationen. Men att acceptera, det betyder inte att vi accepterar oförrätter, sorgliga historier och så. Vi pratar om våran direkta upplevelse här och nu. Och det är jätteviktigt att se den skillnaden. Det handlar inte om att acceptera att någon gör illa dig eller att du har blivit utsatt för någonting. Eller att människor gör saker som är fel, som är våldsamma eller felaktiga eller aggressiva eller så. Men här för oss, här nu, att acceptera på kudden det som du upplever precis just nu. Så skillnaden är liksom när man har sin historia. Vi har alla vår historia som vi bär på, och den kan man hålla på med hela livet. Och man kanske gör det. Men att acceptera i nuet, i vad jag menar i det här talet, handlar inte om att göra om det historiska, det som har hänt eller din situation. Men att precis bara acceptera vad du förnimmer just nu. Jag kan alltså sitta på kudden och förnimma trötthet, hopplöshet, rädsla, emotionell, starka känslor, reaktivitet. Jag kan titta på det här i samma ögonblick som jag säger okej, låt mig titta på det här. Så händer ju någonting. Låt mig vara med det här, låt mig sitta med det här, andas genom det här. Och det är klart vi behöver mätta. Medicinen är ju mätta. Maitri, som det heter i en tradition. Och vi har Pema Chödrön, mästarinnan, som har skrivit boken När allt rasar samman. Innerliga råd för svåra stunder. Översättningen. Jag citerar. Jag får många brev från världens hemskaste människa. Ibland håller den här hemska människan på att bli gammal och känner att han har kastat bort sitt liv. Ibland är hon en självmordsbenägen tonåring som ropar på hjälp. Det finns människor i alla åldrar, former och färger som gör det svårt för sig. Det gemensamma för dem är att de inte hyser kärlek eller omtanke gentemot sig själva. Jag pratade nyligen med en man som jag har känt länge. Jag har alltid betraktat honom som en försagd, godhjärtad person som ägnar mer tid åt de flesta än de flesta åt att hjälpa andra människor. Den här dagen var han helt förtvivlad och kände sig som en hopplöst dålig människa. I ett försök att vara skämtsam frågade jag honom: "Tror inte du att det någonstans på den här planeten finns någon som är sämre än du?" Och han svarade med gripande ärlighet: "Nej, om du vill veta hur jag verkligen känner det, så finns det ingen som är så dålig som jag." Det fick mig att tänka på en av Gary Larssons tecknade serier som jag såg en gång. Två kvinnor stod bakom en låst dörr och kikade ut genom fönstret på ett monster som stod utanför. En av damerna sa, lugna ner dig Edna, visserligen är det en jättelik otäck insekt. Men det kan vara en jättelik otäck insekt som behöver hjälp. De svåraste stunderna för många av oss är det vi skapar åt oss själva. Och ändå är det aldrig för sent eller för tidigt att utöva kärlek och omtänksamhet. Det är som om vi bär på en dödlig sjukdom, men att vi ändå förmodligen lever ett bra tag till. Och eftersom vi inte vet hur lång tid vi har kvar, så borde vi börja tänka på att det är viktigt att bli vän med oss själva och andra under de kvarvarande timmarna, månaderna eller åren. Alla har sin egen unika upplevelse av de här sakerna. Gillande, ogillande eller varken gillande eller ogillande. I sen så angriper de det på det sättet att de säger att man inte ska ha några åsikter alls. Det kan man göra som en practice. Man kan säga, okej, jag har ingen, om jag inte har någon åsikt alls om någonting, vad händer då? Man blir väldigt här och nu och typ bara, då är det bara liksom. Våra åsikter, våra opinions, våra gillande och ogillande är ofta det som vi trasslar in oss i. Så paradoxen i vipassana kan man säga är att vara öppen och accepterande även vid de tillfällena då vi inte är öppna och accepterande. Så acceptans betyder att även acceptera det. Thomas Merton, en av våra nutida mystiker, nästan nutid i alla fall, 1900-tal. Han sa så här, true love is learned in the hour when love becomes impossible and the heart has turned to stone. Min egen fria översättning heter så här, sann kärlek är vad vi lär oss i den stunden då kärleken blivit omöjlig och hjärtat har blivit till sten. Jag talar av egen erfarenhet också. Det är en svår kris, en separation kan vara det svåraste och det bästa som händer en. Det är inte att man önskar det någon, men om man vill inte ha det igen. Men någonting som går så djupt i ens hjärta och som får en i så djup kontakt med en själv att man, när man har meditationen och man har den här vägen, också blir ödmjuk inför livets händelser. Och liksom, det är någonting med det att man kommer djupare än man skulle gjort annars, utan den där upplevelsen. Så genom vår meditationsutövning så kan vi faktiskt, och det är det vi gör, utveckla ett sinne som har rymd, space, rymd att hålla i allting, rymd att bära allting. någonting som är vidgande, som vidgar sinnet istället för att vara fångande kring olika kluster och fokuserat på vissa saker och vissa historier och vissa personliga saker och identitet och vem jag är och vad jag vill och vad jag försvarar och vad jag inte och vad jag inte får och mina begär och mina lidanden och mina tillkortakommanden, allt det här, så kan vi utveckla vid det här rymden som bara där saker och ting kommer att gå precis som molnen. Och då blir det liksom plötsligt befriande att leva. Det betyder kanske inte att du blir av med dina plågoandar. Det betyder inte att du blir av med det som är jobbigt i tillvaron. Men det blir ett annat förhållningssätt till det. Det blir mer space runt saker och ting. Mer rymd. Och saker och ting blir mer transparenta. Eller kanske man kan säga genomsläppliga. Ni måste inte hålla med mig. Ni får utforska själva. Det är i alla fall min erfarenhet. Och som Eugene säger, the matrix of this moment. En vidsträckt öppenhet där ingenting är separerat från hela komplexiteten av detta ögonblick. Obehagliga, behagliga, neutrala, alla upplevelser. Så hur är det att vara öppen och accepterande med rymd just nu? Just nu. Och här är en nyckel, för att sinnet vill alltid gå till historien. Sinnet går alltid därför att genom vår historia så bekräftar vi vår identitet. Vi bekräftar oss själva och vi finner trygghet i det. Så det är inte av ondo att göra det. Men det är någonting att förstå i det här. Förstå att om jag vet vem jag är och jag vet vad jag har och inte har och vad jag kan lita på och vem jag kan lita på. Så här, den här tryggheten behöver vår historia för att upprätthållas. Och för att historien ska leva så måste jag tänka på den. Och när du kommer till kudden, det är ganska konfronterande för hela den här sidan i oss. För att här sitter vi och bara andas. Och det är ingenting, det är knäpptyst. Det händer ingenting i det här stället, i det här templet. Det är så tyst. Så den här delen av oss som gärna vill ha den här kan bli lite konfronterad eller väldigt mycket konfronterad. Och det kan vara det som skrämmer oss med tystnaden också. Det finns ingenting att haka i, det finns ingenting att liksom hänga upp sig på. Men så har vi ju varandra, eller hur? Det sitter en där och sitter en där och sitter en där och jag är inte ensam. Men så kanske man tittar på de andra och säger, ja, men de ser ut som de sitter som buddor. Men jag då? Alla sitter så tyst. Men alla har sitt sinne, kan jag säga. Vi vet inte vad som händer inne i någon sinne. Alla har sin historia. Alla har sitt mind. Sina hooks och sina begär. Och sina, även läraren. Alla lärare. Alla lärare. Alla gurusar. Alla fantastiska människor. Alla har sin historia. Jag tror att det bara handlar om skillnaden i hur pass mycket vi har tränat oss i att förhålla oss och att kunna bära vårt liv med rymd och space. Och alla trillar dit ibland. Vad menar jag med trilla dit? Det kommer upp ett issue. Vad menar mamma med det? Oh. Det är lite olika språk, va? Inom Vipassan brukar man prata om mind states. Oh, he was in the mind state. I en annan skola pratar man om issue. Det betyder att man blir fångad av någonting. Och det kan ju vara någon liten sak som gör att man triggas. Jag hamnade längst bak i kön och någon trängde sig före. Eller maten tog slut precis när jag skulle ta. Eller det kan vara mest obetydliga. Någon trängde sig. Eller jag. Och så kan det vara en hel psykologi vad det påminner om och bla bla bla. Så här. Jag kan aldrig glömma. Jag hade suttit jättelänge på en retreat. Jag var väldigt ung och hade suttit länge och var överkänslig för allt. Superkänslig. Och så var det en gästande lärare på det här stället. Och han skulle ge mig en intervju. Så kom jag ut, jag skulle gå till den här intervjun. Och jag var bara så, åh, det var ju så viktigt att få komma på den här intervjun. Så kom jag ut från meditationssalen på Gaia House i England, 70-tal. Och så kom jag ut. Och så kom man bara utgående så här, så här, oh by the way, I'm sorry, I don't have time for that interview. Mm. Och jag höll på att svimma. Alltså jag höll på att svimma. Jag höll på att ramla omkull bland skorna. Det är sant. Jag blev så... Ja, vad blev jag? Det var så starkt det som väcktes i mig. Va? Jag var så öppen och så känslig. Och han visste ju ingenting. Han var bara på besök. Så här, på en helt annan planet. Sen träffade jag honom några år senare på en annan retreat i Schweiz. Så hade jag en intervju med honom och sa, du den där gången. Det här hände då. Och han skämdes tror jag lite. Han bad jättemycket om ursäkt. Och sa, oh sorry. That I hurted you so. Men jag menar så att ibland kan det vara, ibland ser livet ut så där att det är någonting som bara väcker. Man är på en viss plats i sig själv. Och det som väcker, den som väcker det har ingen aning om det. Jag menar inget ont. Men när vi tränar att sitta som ett berg. Det är det bästa vi kan göra med vårt liv nästan. Sitta som ett berg och träna att sitta som ett berg och sitta som ett berg. Och det är inte... Det som är viktigt är inte de här fantastiska stunderna du har på kudden när det är underbart och du njuter. Det är klart att det är värdefullt. Det är inte det jag menar. Men det är ju när ditt liv stormar och när det händer någonting i ditt liv. Det är då du har det här va, att möta upp med. Och du plötsligt märker att du möter, okej. Okay, allting är föränderligt. Wow. Jag tror jag dör. Men det gör jag inte. Jag kan stanna med det här också. Och andas. Buddha sa så här, det är inte en kall mindfulness, det var inte det han sa. Han sa så här, utveckla en medveten närvaro dag och natt, igen och återigen, därför att vi håller oss själva kära. Det är översättning från engelska, översättning från pali, det har gått några led. Men utveckla en medveten närvaro dag och natt. Igen och återigen. Därför att vi håller oss själva kära. Because we hold ourselves dear. Översatt. Därför att vi håller oss själva kära. Sa Buddha. Och det här är inte en kall mindfulness. Det är inte en objektiv kall mindfulness som bara iakttar. Det finns jättemycket hjärta i den. En kärleksfull mindfulness. En kärleksfull medveten närvaro. Därför att vi håller oss själva kära. Vänligheten är vävd in i den medvetna närvaron. Öppenhet innebär öppen för acceptans och vänlighet. Vi behöver jättemycket vänlighet i den här utövningen. vänlighet mot oss själva först och främst. Hjärtats kvaliteter. Det är ju väldigt radikalt att sätta sig ner och utforska ens upplevelse på det vis som vi gör här. Otroligt radikalt. Många av våra vänner skulle tycka att vi är galna. Eller hur? Andra skulle bli imponerade. Åh, klarade du det? Kanske. C.G. Jung lär ha sagt att det var skräckinjagande att acceptera oss själva totalt. Men vi kan åka till Indien och vi kan bestiga det högsta berget. Men vägen till uppvaknandet finns i alla fall precis här. Spelar roll vad vi är. Så vad är det för saker som vi inte accepterar i oss själva? Kan man fråga sig. Jag ska ge ett eget exempel, som ska ge ett exempel som Eugene gav. Eugene, han sa så här, han skämdes, han var på sin 3 månaders retreat, han skämdes för att han märkte att han var väldigt tävlingslysten. Han satt och tävlade med de andra killarna i meditationshallen, vem skulle sitta längst. Han märkte det här hos sig själv och kände liksom att han var väldigt så här, ha, jag satt längre än dig, ha, liksom, ha, jag satt 2 timmar, du satt bara 1,5, liksom. Sådär. Så tog han med sig det här till sin lärare då. Antagligen Josef Goldstein. Jag vet inte. Det säger han inte. Så berättade han då. Han skulle erkänna. Att han hade den här egenheten. Men vad gjorde läraren tror ni? Han bara skrattade. Han skrattade. Och han fick honom att skratta också. Och läraren sa. Du måste acceptera även detta. Denna tävlingslystnad. Så då jobbade han med det och det förde honom djupare in i sin egen vilda natur. Djungens lag. Överlevnad. Lejonet eller tigen inom honom. Det är så han beskriver det. Och till slut så försvann bilderna och han blev kvar med en oerhörd energi och kraft när han gick igenom det här. Så att istället för att säga, åh fy fy, du har den här tävlingslystnaden, fy fy, du beter dig som ett djur eller så, och säga så, då kan det inte hända, det kan inte transformeras, det kan inte bli till kraft, det kan inte bli till ren energi. Men när han accepterar den och bara utforskar det med öppenhet och acceptans, så kunde det liksom komma ner till ren energi. Och just den här läraren, han har en enorm närvaro just här nere. Jag har suttit mitt emot honom vid något tillfälle i en intervju. Och det var, hela rummet var bara som en boom. Som en enormt berg i magen alltså. Jag fann det otroligt attraktivt. Alltså, jag vill ha det själv i mig. Ja. Det var innan han cyklade och ramlade omkull och höll på att gå sönder i 1000 miljoner bitar och fick en hjärnskada. Och lyckades hämta sig själv och bli frisk igen. Och åter sitta på kudden och vara lärare. Så han var riktigt nära döden där. Ett personligt exempel. Vad jag inte kunde acceptera när jag var i 20-30 års åldern, det var, jag kunde inte förlika mig med att jag hade sån omväxlande natur. Alla sa jämt, allting hette ju liksom, vad ska du bli? Vad ska du fokusera på? Du måste välja något. Och jag kunde inte välja. Det gick inte. Jag ville måla, jag ville spela, jag ville spela teater, jag ville resa, jag ville meditera. Alltså, okej, men jag ska bli musiker. Aha. Men vilket instrument ska jag spela? Vi spelar piano, jag vill spela flöjt, jag vill spela gitarr, jag vill spela sitar, jag vill spela tambora. Jag ville alltid, nej men jag vill måla, men vilken teknik ska jag måla? Jag vill måla renässansteknik, nej jag vill måla gouache, jag vill måla akvarell. Alltid var det så här liksom, från en till en annan, till en annan, till en annan, till en annan. Och jag hade jättesvårt att acceptera det här i mig själv. Därför att hela omvärlden sa att du måste välja. Du måste välja en sak och bli bra på den. Och fördjupa dig i det. Det gick inte. Till slut så kom jag på. Om jag har ett projekt. Så här, jag ska ha en utställning om 8 månader. Med det här temat. Då kunde jag jobba mot det projektet. Och kasta mig in i det med hull och hår. Sen när det var klart. Då var det något annat projekt. Så jag gjorde upp min egen variant. Men jag var tvungen att förlika mig med. Att sån, alltså acceptera att jag är inte sån som väljer en sak. Det, så är det bara. Jag blev ingen expert på något. Kanske inte det alla ska bli. Vad är din liksom natur? Vad är din sanna natur? Vad är din personlighetsnatur? Jag hade något om acceptans här. Ska vi se om jag hittar det. In the words of Jungian analyst Robert A. Johnson, curiously, people resist the noble aspects of their shadow more strenuously than they hide their dark sides. It's more disrupting to find that you have a profound nobility of character than to find out that you are a bum. Alltså, enkelt översatt. Lustigt nog så syns det mig som att människor upplever att det är mycket mer obehagligt att upptäcka sina ädla kvaliteter och sina kunskaper och visdomar och ljus än att man är en dummer. Det är lite som det här Marianne Williamson-citatet som jag sa förut. Fokusera för mycket på mörkret inom oss. Sämre kvaliteter istället för att se vilka fantastiska varelser vi är. Bara att vi finns. Bara att just du finns. Just med dina kvaliteter, just din personlighet. Just din andedräkt och just din kropp. Men var du än är så är du här. En zenmästare sa typ. När du ser allt klart så ser du att allt är som det är. När du inte ser allt klart är det fortfarande som det är. Och Sufi säger att vi är födda med sången om vår älskade i våra öron. Men att vi kanske ändå inte märker det förrän den är borta. Sången. Det är apropå längtan. Jag ska avsluta med ett citat av Rumi faktiskt. Många av er har säkert hört den förut. Men jag tycker man kan upprepa den. Världshuset. äkta varande människa är att vara ett värdshus. Varje morgon en ny ankomst. En glädje, en depression, en elakhet. Någon ögonblicklig medvetenhet kommer som en oväntad besökare. Välkomna och underhåll dem alla. Även om det är en folkmassa med sorger som aggressivt sopar ditt hus tomt på dess möbler. Ändå behandla varje gäst respektfullt. För hen kanske tömmer dig för något nytt nöje. Den mörka tanken, skammen, elakheten. Möt dem alla vid dörren skrattande och bjud in dem. Var tacksam för vem som än kommer. För var och en har blivit sänd som en guide från bortom. Och om ni tycker att det här talet har varit väldigt motsägelsefullt så håller jag med er. Vi har pratat om acceptans, jag har pratat om positivt och negativt, goda och dåliga förnimmelser, smärtsamma och behagliga förnimmelser och det som finns emellan. Att acceptera även det som är, inte accepterar inom oss. Att längtan är ett svärd som sticker i stenen. Eller som öppnar oss för möjligheten att komma närmare oss själva. Att krisen eller den svåraste av utmaningar i livet, sjukdomen, relationen, separationen, vad det nu är. När jag separerade för 4 år sedan så sa folk till mig så här: det kommer ta ett år. Ett år, sa jag. Och sen om 2 år kommer det vara en ny människa. Men 2 år? Jag kommer inte ihåg vem som sa det, men det var sant. Aldrig varit så mörkt i mitt liv. Så svart, så mörkt. Och ändå, jag skulle aldrig vara där jag är nu om jag inte hade haft det där, tror jag. Och ändå skulle jag inte be att någon annan fick den upplevelsen. Man vill inte be om det. Men när det händer. Var och en har sin egen kris. Var och en har sin egen liksom, händelse i livet som vänder det där bladet i en själv där man liksom kapitulerar på något sätt inför faktum, vad som är sant, vad som är här och nu, och ser vad som är viktigt i livet, prioritera. Ja. Må alla varelser bli lyckliga, må alla varelser älska sig själv, må alla varelser bli befriade från lidande, okunnighet och vakna upp till sin sanna natur.